En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Tre lilleputtpartier balanserar på varsin mycket tunn sytråd inför riksdagsvalet om ett år. Det handlar nu om att hålla tungorna rätt i mun, att bilda allianser med rätt lag och att inte ställa till med några skandaler. Men det är ju lätt för utomstående att bara rapportera om kriser och dåliga siffror. Låt oss vända på steken och prata om vad som faktiskt talar för de här partierna. För det måste väl finnas något existensberättigande för Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Eller? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, Olivia Svensson heter jag. I studion finns också My Råvädder, vår inrikespolitiska kommentator. God dag, god dag.
God dag.
Och Viktor Stenqvist, vår politikreporter.
God dag.
God dagens. Oppositionspartierna har presenterat sina skuggbudgetar den här veckan och My, enkelt förklarat, vad innebär det?
Att de har presenterat sin ekonomiska politik och då enkelt förklarat som beställt. Det är att de säger så här, titta, här har ni regeringens budget, så här vill vi göra istället.
En konkurrerande budget.
Ett alternativ, en alternativ verklighet.
Viktor, du la märke till att rubriken har inte direkt haglat kring de här skuggbudgetarna. Vad är din analys av det?
Att budgetmarknaden är mättad.
Ja.
Det har ju gått, vi har ju under lång tid vandrat mot ett liv där vi har budgetnyheter i typ månader innan budgeten verkligen kommer. På den gamla goda tiden med den liksom nådiga luntan-grejen, då kunde man ju, nu var inte jag med kanske.
Hur gammal är du egentligen?
Det var väldigt länge sedan som det inte var så här, kan man kanske tillägga.
Ja, fast inte så länge sedan, inte på det här extrema sättet att det ska presenteras typ 20 pressträffar med olika budgetnyheter innan. Förut så kunde man ju faktiskt dyka ner i en budget när den väl presenteras och hitta nyheter. Det är ju i princip helt omöjligt. Och det är för att regeringspartierna väljer att presentera sina budgetnyheter med pressträffar. Alltså minst 20 gånger känns det som i alla fall.
Mm, mm.
Och hur ska vi orka med fler budgetpressträffar med budgetar som faktiskt de facto inte spelar någon roll?
Nej, för det är ju lite grann det som är klonen då här, att det har ju funnits år när en skuggbudget har varit viktigare än My.
De åren när det var parlamentariskt osäkert och en skuggbudget kunde gå igenom i riksdagen, om den samlade liksom det borgerliga alternativet mot sossarnas budget, då var det ju viktigt. Men det är ju fortfarande viktigt för oss, för att det tydliggör skillnader och likheter i politiken. Men jag uppmuntrar verkligen vanliga människor att inte bry sig så mycket om det.
Okay. Ja, och sen de här skillnaderna, alltså de har ju ändå ett spelrum och inte bry sig om de faktiska konsekvenserna av det. Så det är ju lite av en, alltså det är ju en fantasibudget, men man vill visa sina skillnader, men det känns inte helt på riktigt ändå, för de behöver inte ta konsekvenserna av vad de presenterar.
Alltså min kritik har alltid varit att de har varit tagit det på för stort allvar. Att de har anpassat sig mycket efter verkligheten och verkligen, särskilt sossarna, har verkligen gjort en budget utifrån som om de var på statsministerposten. Och att det också då gör att det blir ganska tråkiga alternativ. Alltså det blir en så stor skillnad ändå jämfört med regeringens budget och oppositionsbudget.
Så varför inledde vi podden med att prata om det här överhuvudtaget?
För
egentligen?
Att det har hänt.
Ja, okay.
Och nu har vi sagt någonting om det.
Vi kan väl gå vidare till vårt huvudämne, det som vi verkligen vill prata om, och det är Sveriges tre minsta partier, åtminstone enligt alla senaste opinionsmätningar. Det handlar om Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern som kämpar på, harvar på skulle man kunna säga, gör sitt bästa för att nå ut, synas, höras och inte minst vara relevanta. Men hur går det för dem egentligen? Vi kommer idag med hjälp av fem olika sportparametrar skulle jag säga bedöma läget och utsikterna med mindre än ett år kvar till valet. Och vi ska försöka fokusera på det positiva, på det som hjälper, inte på det som skälper. Vad tror ni om det här? Kommer det bli svårt, Mia och Viktor?
Det är alltid lättare att prata om negativa saker.
Ja, visst är det, alltså, det.
Men man vill ju vara liksom djävulens advokat.
Men inte idag.
Det går ju helt emot vår vanliga utgångspunkt.
Ja, jag menar det. Det här känns så speciellt. Men ja,
vi får väl försöka vara lite hejaklacksledare istället.
Mm, precis.
Vi gör vad vi kan.
Vi börjar då med rubriken Stjärnan. Vad heter stjärnan i Liberalerna nu för tiden?
Simona Moamsson. Hon är ju den enda i det partiet som inte har misslyckats med sitt uppdrag. Än.
Det där var väldigt hårt sagt.
Ja, det var lite hårt sagt. Nej, men det är ju så att de har ju ändå, om man får titta på att deras ministrar är deras stjärnor, så har vi en minister som knappt syns, jämställdhetsministern. Vi har en minister som misslyckas på att nå alla Sveriges klimatmål, Romina Pourmokhtari, klimatministern. Vi har en minister som är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken, där det är den högsta arbetslösheten på, ja, lång tid och inga utsikter på hur det ska kunna vända. Vad har de med? Skolminister, där har vi inte hört någonting de senaste 6 månaderna.
Så det här är intressant. Hon blir alltså stjärna bara för att det helt enkelt inte finns någon
walk
som
over
helst.
Igen.
Ja, det är precis. Det är walk over.
Ja, men jag utser ändå Romina till stjärnan i Liberalerna, trots för att Simone, för att få den här stjärnstatusen, så Ronaldo, Messi, Zlatan, då måste man ändå ha gjort någonting först. Man kan inte bara dansa in och liksom tilldela sig en stjärna, om vi ska hålla oss till sportreferenser. Romina är väl ändå den som har någonstans synts och hörts mest. Och bara genom att tacka nej så är det ju lite av ett star quality move.
Så att det,
jag utser henne till Liberalernas stjärna.
Mm. Kristdemokraterna då, vad heter stjärnan där? Behöver jag ens fråga?
Nej. Finns bara en.
Ja.
Är inte det ganska skönt för Kristdemokraterna ändå? För de har en sån tydligt lysande stjärna där.
Mm. Ebba Busch alltså, om det var någon
som var det. Precis.
Nej, men det, där är det ju extremt tydligt, och hon är ju också en, alltså, när jag nämnde star quality, det har ju sagt om henne väldigt många gånger också. Hon har ju ändå något som inte är särskilt vanligt bland svenska politiker. Alltså att, som Erik Hamrén hade sagt, shining, kom. Nu är vi på gamla...
Aktuell tränarreferens.
Han var en kritiserad svensk förbundskapten som pratade om shining, att man skulle, liksom, man skulle visa någonting. Alltså, det var hans eget star quality uttryck, att man liksom så här, ja, man lyste upp rummet. Det var så man skulle liksom bära sig själv. Och det behöver inte hon ha det inombords.
Och precis som Zlatan, också aktuell referens, så är hon ju både älskad och hatad där ute i landet, kan man väl säga, My.
Ja, och det är ju inte så att det går jättebra för hennes parti ändå, och det handlar ju om att anledningen till att det inte går så bra för något av de här partierna, eller framförallt KD och Liberalerna, är väl egentligen att det är lite knackigt när det kommer till politiken. Alltså innehållet är inte riktigt tydligt. Och där är det ju att KD har varit väldigt och är väldigt svaga på det politiska området där de är egentligen har mest förtroende, och det är ju sjukvården och vårdköerna som de har då lovat att man ska minska, och man har misslyckats med dem sedan tre åren. Det är inte så lång tid kvar nu för bukt på det här som var deras stora vallöfte. Så det betyder ju egentligen att det spelar inte så stor roll om man har en sån stjärna som de har i Ebba Busch när man inte kan leverera politik. Sen får jag också säga att vi har ju väl ändå sett någon slags peak Ebba här under hösten, i och med det här när hon räddade sin sjukvårdsministers under hennes svimning.
Det är alltså, synd att det var så tidigt i valrörelsen kanske, ja, om man ska vara riktigt cynisk.
Med peak Ebban så kan det ju inte bli. Det kan ju inte bli det.
Vad heter stjärnan i Centerpartiet då?
Okej, här ska jag gå emot mig själv lite grann då. Mm. Som jag sa, att man kan inte bara tilldela sin stjärnroll. Här är det ju då Anna-Karin Hatt som ändå får stjärnan i Centerpartiet från min sida. Men då vill jag likna henne mer med typ Therese Johaug.
Mm.
Som ändå lägger av.
Norsk skidåkare.
Behöver hon en presentation?
Jag vet inte vem som lyssnar riktigt på den här podden vad gäller sportreferenser.
Ja, men hon lägger av, gör en comeback. Johag efter barnafödande, hatt efter lite andra jobb helt enkelt. Hon kanske inte var Johags status när hon lämnade politiken.
Nej, det kan man inte säga.
men hon var ändå minister.
Men lite dopad läppglans på det, så är hon tillbaka nu i full kraft.
Så att här tycker jag ändå det är okej att ge henne stjärnstatusen direkt, för att i Centerpartiet är inte konkurrensen enorm heller.
Nej, jag skulle vilja säga kanske har det att göra med att det var så matt glans när hon tillträdde, att hon behövde inte ha jättemycket liksom glitter med sig för att det ändå skulle bli en fixstjärna direkt. Att
hon verkligen skulle bli... inte. Hon ses ju som räddaren för det här partiet. Men jag tror ändå hon har överraskat där, om man ska ta en annan sportreferens. Och det är ju att de tänkte ju att det kunde inte bli sämre än under Muharrem Demirok. Men det har ju inte gått jättemycket bättre för Anna-Karin Hatt om man tittar rent opinionsmässigt.
Men de känns åtminstone lite tryggare och lite gladare om jag ska tolka Centerpartiet utåt.
De känns ju väldigt mycket tryggare med att de har fått en partiledare som de verkligen förstår sig på vem hon är. Det är ju tydligen så i Centerpartiet att man måste vara en något rödlätt person från Småland med dialekt.
Och ena foten i myllan.
Ja. Exakt, och långa linjer av centerpartister i sin familjeträd för att Centerpartiet ska känna att det finns en trygghet och en förståelse för vart partiet är på väg.
Lite deppigt skulle man kunna säga. Att
ja, man ska säga att det är en svaghet ändå, men det är ju tur att de lyckades vaska fram en sån person nu då i dessa kristider.
Vår andra rubrik, taktiken. Vad har partierna för taktik för att nå igenom bruset, My?
Alltså Liberalerna har ju satt sån eld i baken på sina sociala medier att vi närmast har blivit utbrända, eller hur Olivia?
Ja, det är helt otroligt. Jag har aldrig varit med om maken.
Det är väl också intressant, för enligt mätningar så är ungefär 40% av Liberalernas väljare över 65 år. Så jag vet inte hur stor utdelning de kommer ha på just den här ruschen. Centerpartiet verkar ha det motsatta. Och det är ju att de satsar på att lyfta fram Anna-Karin Hatt som en profil av erfarenhet och kompetens. Och de gör det genom att ha otroligt många presskonferenser med politiska utspel. Och där måste jag säga att jag tycker ändå, utifrån vårt perspektiv, att det är en bättre taktik eftersom det ändå visar vad man vill politiskt. Och jag tror att Centerpartiet också tyckte det var viktigt efter all den här turbulensen när man bara har pratat kring deras interna stridigheter och deras interna liv, att man de vill visa på vad de har för politik. Jag tror att det är ändå en bra taktik. Ett tips till Liberalerna att berätta vad man vill politiskt istället för att
lägga ut en film som handlar om kanelbullar.
Till exempel.
Kanelbullar! Yes! Kanelbullens dag, en svensk värdgemenskap.
Kristdemokraterna då, vad har de för taktik?
Ja, men det är väl lite samma där. Man kommer väl lyfta Bush, för hon är ju stora fixstjärnan. Och då är det ju hennes, deras starkaste vapen. Sen kommer de ju, precis som alla andra regeringspartier, att vilja lyfta fram vad de faktiskt har åstadkommit. Vad de har fått igenom, vad man gör. Och det kommer ju vara den taktiken som de kommer hålla fram till valet.
Alltså KD måste ju snart gå upp för andningspaus från all den här kärnkraftsrelaterade strömmen av information som vi får. Som...
Det är en liten bombmatta.
Oh, det just för att det inte har gått så himla bra rent alltså faktiskt. Nu presenterar man att man ska kunna öppna upp för att ha kärnkraftsanläggningar vid kustområden. Men det liksom händer riktigt ingenting. Och folk har ju sett fram emot det här spadtaget i backen efter 100 dagar och så vidare. Det är ju man ser ju inte att det börjar byggas någon kärnkraftverk, och det kommer det inte göra innan valet heller. Så de borde kanske släppa den.
De kanske ska ta lite grepp om det här med sjukvård. Du vet, det här rådet som de ger sig själva hela tiden. Och som jag tänker att i ett land där man hela tiden pratar om sjukvårdskris, att regionerna går på knäna, att man inte får vård i rätt tid, då kanske någon politiker skulle ta ett grepp på det.
Och My, du vet ju vilket råd jag alltid ger till Kristdemokraterna. Prata mer om Jesus. Jag kör det även idag. Det är jätteviktigt.
Mm. Och liksom, inom vilket politiskt område tycker du att han skulle vara bäst?
I alla.
Ja, verksam i alla.
Mm. Överallt. Mm. Då går vi över till lagbygget. Och förutsättningen för att man ska lyfta som lag kan ju vara sånt här att man har sammanhållning, gemensamma mål, lojalitet mot varandra, att man undviker internt tjafs. Hur ser det då ut hos de här tre partierna? Om vi ska börja med Liberalerna, My, där vi vet ju att de gillar att bråka.
Ja, men de är ju också inne i någon slags läkningsprocess. Så att det gör ju att det är lugnare än vanligt. Och det var väl också att konflikterna under våren var så omskakande. Och sen när det landade i att man inte hade någon riktig partiledarkandidat, att ingen liksom ville ta över det här bråkande partiet långt under riksdagsspärren, då tror jag att man fick ta ett djupt andetag och tänka, det är bättre att vi inte bråka så mycket. Att vi försöker ha någon slags enad front, i alla fall utåt. Det var ju också Simona Moamsons mycket passivt aggressiva råd till sina partikamrater när hon blev vald. Att man skulle sluta tjafsa, sluta bråka och sluta läcka de här bråken till media. Det gav väl inte 100%, men det är ju mindre än vanligt.
Nej, och tror eller ej så har ju faktiskt Liberalerna antal profiler som man skulle kunna välja att lyfta fram om man vill. Alltså det finns...
Men är inte det motsägelsefullt att säga tror det eller ej, de har profiler?
Ja, men alltså de ligger där och lurar någonstans. Alltså det finns ju sådana här Martin Melin, det finns Joar Forsell och Lina Nordqvist och ja, men Romina då framförallt. Alltså de skulle kunna bredda sig lite grann genom att skicka fram profilerna.
Men då är, förlåt, men det tycker jag är intressant, för att det är alltså ett parti som just nu har 2,3 procentenheters väljarstöd enligt opinionen. Kan man bredda ett parti med 2,3 procentenheter?
Man eller måste ju använda de få kända namn man ändå har för att kunna liksom nå ut i bruset.
Tror du att Martin Melin är en valrörelse, vad ska man säga?
Ett dragplåster.
Ett dragplåster.
Alltså av liksom singelkvinnor 40 till 55. Herre Jesus.
Vem umgås du med egentligen, börjar jag undra, Viktor. Ja, men okej, vi struntar i Liberalerna ett tag och går över till Kristdemokraterna. Har de gemensamt mål? Har de en sammanhållning?
Alltså det har ju funnits ett bubblande missnöje inom rörelsen. Framförallt tror jag att det har berott på att rörelsen har känt sig, som det ofta händer när man sitter i regering, att deras partiledare inte riktigt bryr sig om dem. Hon sysslat med annat. Och sen så har det blivit vissa slitningar, till exempel vi hade en slitning kring regeringsbeslutet att man skulle driva på att EU skulle dra in handelsavtal med Israel på grund av situationen i Gaza. Det gillade ju inte Kristdemokraterna, och där hamnar ju Ebba Busch lite in emellan. Det är liksom, det är två olika stolar att sitta på. Men när Kristdemokraterna går in i valrörelse så brukar allt sånt här försvinna, för att enligt dem själva är det här ju deras bästa tillstånd att vara i valrörelse.
Intressant. Varför tror du att det är så?
Ja, men jag tror att de kan få igång energin i partiet. Kanske lite mer då än andra partier. Alltså det finns ett väldigt engagemang, och sen så finns det också det här att slå i underläge. Att de oftast går in i valrörelse inte helt okej i opinionen, och att då slår man underifrån, och då känner de väldigt kämpaglöd för det. Att ta sig in i riksdagen eller att liksom öka sitt valresultat, att kanske sitta i en regering. Och det där är någonting som de går igång på.
Men det som Viktor var inne på med Liberalerna, att bredda laget, där har ju, tycker jag i alla fall, Kristdemokraterna två bra personer att bredda med. Jakob Forssmed och Nike Örbrink.
Ja, så kommer man i den här podden.
Ja, men Jakob Forssmed kommer vi ju se extremt mycket av det närmaste året. Ja, men det känns som att de har liksom linat upp honom för att verkligen ta ett större ansvar än vad jag har sett tidigare.
Det är mycket folkhälsa.
Det säger vi ju ofta, men det händer inte så ofta.
Ja, men alltså, nu har han väl varit ute på liksom varenda liksom idrottsevenemang som existerar bara för att visa upp sig. Jag tror han kommer ta mycket större plats än vad jag har sett tidigare.
Och Nike Örbrink då? Varför är det varför syns hon inte mer? Jag kan inte förstå det. Vi låter frågan hänga i luften med riktning Kristdemokraterna. Centerpartiet, hur står det till med deras lagande? Vi var inne på det. De mår ju bättre. De har ju också, som vi också var inne på, lite högre. De ligger lite högre i opinionen än de två andra partierna.
Det gör de. De är liksom inte för far på riksdagsspärren, men samtidigt så ligger de ju ganska lågt i opinion jämfört med den typ av siffror de är vana vid att ha. Och det har ju inte riktigt heller återhämtat sig med Anna-Karin Hatt. Så att det finns väl ändå en oro där. Sen tror jag att, som det jag var inne på innan, att nu känner man igen sig i vilken typ av partiledare man har. Man känner igen sig i partiets riktning. Man känner igen sig i sättet hon pratar. Inte bara dialekten också, utan vilka frågor hon lyfter. Så jag tror att det finns en samling kring pumpen här som är starkare än på länge.
Spelplanen då? För oavsett hur kul man tycker det är att lira så finns den allsvenskan och en superettan. Och hur de här partierna placerar sig efter valet har förstås väldigt stor betydelse för fördelningen mellan blocken och hur makten ska skiftas eller inte. Vilket av de här partierna kan fälla det största avgörandet?
Ja, det är väl ändå Centerpartiet som kommer kunna vara de som står och har störst chans att fälla en regering. Liberalerna kommer ju nu i veckan, jag vet inte om vi kommer prata om det mer om det sen, men de ska ju fatta ett, någon form av partistyrelsebeslut om man ska hålla den nuvarande SD-linjen eller om man ska göra någon formell ändring om hur man ser på SD-frågan, alltså ska man kunna regera, sitta en regering tillsammans med SD eller inte. Det kan ju bli någonting som förändrar spelplanen lite grann, men
verkligen.
Centerpartiet är ju de som, om det ser ut som det gör just nu, vilket det tidigare erfarenhet talar för att det kommer göra efter valet. Om vi ska se på hur det har sett ut tidigare valrörelser, ett år före valet, så talar ju då statistiken för att det skulle bli ett maktskifte. Åtminstone på pappret. Men där kommer då Centerpartiet få den avgörande rollen och kunna avgöra hur det maktskiftet eventuellt kommer att se ut.
Jag skulle säga att ett annat stort avgörande är ju om Liberalerna kommer in i riksdagen eller inte. Det kommer ju, skulle de åka ut så skulle det ju förändra hela spelplanen. Och här har vi ju ett sånt här litet hål som jag har ramlat ner i.
Inte igen, My. Du har varit förkyld också. Vad är det du har gjort på kammaren?
Ja, och vad händer när man är hemma och är förkyld? Jo, man hamnar...
Man kollar på dåliga serier, man äter godis.
Eller så är man inne på Valmyndighetens sajt och använder deras val...
Du är så gullig.
...simulator. För att se hur olika typer av opinions... Att titta på hur olika opinionssiffror ska kunna landa rent parlamentariskt i riksdagen, i kammaren. Så ska vi...
Ja. Alltså vi väntar på det spännande.
Alltså skulle det vara så att Liberalerna åker ut ur riksdagen. Och nu har jag tittat på liksom den senaste opinionsmätningen från Demoskop. Då skulle ju... Det blir ganska svårt att bilda en regering, men det skulle ändå luta oss att det kanske ändå skulle funka att göra det vänsterut med Socialdemokraterna. Det skulle bli i stort sett omöjligt för högersidan att bilda en regering om inte Centerpartiet skulle då stödja Sverigedemokraterna, vilket vi vet att de inte vill. Men alltså det finns ju, opinionen har ju varit ganska fluktuerande och det är därför vi har det här samtalet. Det är ju tre partier som har varit väldigt små som har risken att gå ur riksdagen. Så om man skulle titta till exempel på opinionen i december 2023 så skulle både L och KD och MP åka ur riksdagen till exempel. Då skulle det i stort sett, om man tittar på det här, om man liksom inte nu tänker typ kvantumfysiskt hur det skulle kunna gå till. Då skulle det nästan bli omöjligt för någon sida. Eller skulle det bli omöjligt för någon sida att bilda en regering. Och om man skulle titta på om det bara var att Miljöpartiet åkte ut bara för att på balansen. Då skulle det i stort sett vara omöjligt ju att bilda en regering på vänstersidan. Så det spelar stor roll ändå vilka partier som sitter i riksdagen för hur den här regeringsbildningen blir efter. Och jag tror att därför kommer vi ju se att de borgerliga och Moderaterna kommer att vända sig mot Liberalerna mycket starkare och försöka se till att folk förstår att det är viktigt att de är kvar i riksdagen om man vill ha en borgerlig regering.
Jag roade mig med att kolla lite annat inför det här, och det var hur mycket av... partiernas intäkter som utgick av partistöd, alltså offentligt stöd. Och där kan man se att Socialdemokraterna har jättestora intäkter, 330 miljoner. Där 44% kommer från partistöd. För Liberalerna, de är i andra sidan av vågskålen, deras 37 miljoner utgörs 86% av offentligt partistöd.
Oj.
Så att för deras del så är det ju en existensfråga att sitta kvar i riksdagen i princip. Sen handlar det lite grann om, får man över 2,5% så får man, kan man fortsätta få stöd ett tag och sådär. Och de är ju fortfarande, de har ju representanter i EU-parlamentet och så vidare. Så de kommer inte försvinna från jordens yta, men Och man, ramlar man ur riksdagen så blir man ju av med en betydande del av det statliga stöd som man har. Så för deras del så kan det vara...
Ja, då blir det ju inte lättare att kravla sig upp sen om man Nej. Dessutom inte har liksom the funds.
Nej, Miljöpartiet gjorde ju det, ramlade ur riksdagen. Hade då kvar sitt partistöd ett tag och lyckades klättra tillbaks valet efter. Men det är ju, ja, det krävs ju verkligen att man lyckas med det.
Centerpartiet har ju ett vägval som ju också har varit väldigt omdiskuterat. Om vi bara ska ta det lite snabbt. Är alla nöjda med det vägvalet i partiet? Och är även väljarna nöjda med det nu? Att man alltså har sagt att det blir absolut inget tid. Hej då, Kristersson.
Ja, fast är det egentligen ett tydligt vägval?
Tyckte du inte?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker alltså lite grann som det här liberala beslutet vi väntar på. Det är... Om de nu väljer att inte att beslutet blir att det inte är ett beslut utan business as usual, så säger inte det så himla mycket egentligen. För det är det enda som Anna-Karin Hatt sa i det där, det var ju att vi kommer inte göra ett Tidö, men hon stängde ju inte dörrar till ett samarbete med gamla allianspartier, till exempel att ingå i en regering där Sverigedemokraterna skulle vara ett stödparti. Där såg inte jag att de stängde några dörrar att liksom regera med Sverigedemokraternas passiva stöd, till exempel.
Hur tolkar du det, My?
Nej, men Centerpartiet är ju inne i en process att bestämma sig hur de vill göra, och vi vet ju att när Muharrem Demirok gick igenom den här processen och landade i att han sa att Magdalena Andersson skulle vara hans statsministerkandidat, då blev det ju kaos och han fick avgå. Samtidigt så vet vi om att när Annie Lööf sa samma sak strax innan valet 2022, så gjorde man analysen senare att hon sa det för sent, för att deras väljare vill ha det här beskedet. Och det gäller ju samma för Anna-Karin Hatt. Hennes väljare vill ju ha beskedet att man inte kommer ha något samråd med SD alls, och att det idag är bättre att man stöttar en S-regering och Magdalena Andersson än att man är otydlig mot vad som gäller ifall det skulle kunna vara en borgerlig regering med stöd av SD. Så att hon har ju en process hon måste gå igenom här. Hon har sagt att hon ska ge ett tydligt svar innan valet. Och jag tror att det är avgörande, mycket mer för hennes väljare än för de andra, för Liberalernas väljare till exempel, att få veta var hon står. Och sen är ju den här drömmen om alliansen, den är ju gullig. Att den fortfarande finns kvar. För att jag tror egentligen i centersjälen inte att den är särskilt stark, eftersom det finns rätt starka slitningar mellan Moderaterna och Centerpartiet. Om man i Centerpartiet tycker att Moderaterna har betett sig ganska illa mot Centern de här senaste, vad blir det nu, 8 åren. Det är lång tid ändå för ett parti att känna att man inte får respekt och att man blir liksom attackerad på dåliga sätt från ett annat parti.
Men de hade det lite gott i badtunnan där ett tag. Vi går över till formen, och ett besked om formen för Liberalerna kom häromdagen när tidningen Expressen kunde avslöja att partiet blöder medlemmar. Liberalerna har idag ungefär 7700 medlemmar. Då har i och för sig inte 1300 av dem betalat sin årliga medlemsavgift än, så det kan ju bli fler avhopp. Oavsett så är det här en halvering av medlemssiffran sedan valet 2018. På Gotland har Liberalerna till exempel bara 39 medlemmar. Det är ju skräckinjagande siffror faktiskt. Vad betyder såna här siffror, My?
Att det blir riktigt dålig pepp i ett parti.
Och
det,
eller hur?
Och det är ju viktigt i en valrörelse. För man ska ju påminna sig att det här, en valrörelse bedrivs ju av ideella krafter. Det är människor som lägger sin fritid och sina liv på att göra det här för sitt parti. Om det då knappt finns några människor, eller om de som finns då kanske inte vet om de ska betala sin medlemsavgift eller inte, då det skapar ju ganska dålig stämning. Och i en valrörelse är det det viktigaste. Alltså det är viktigt, och det är ju det som vi ser Simona Johansson göra nu. Alltså hon lägger ju all sitt krut, och man kan säga vad man vill om sociala medier, att det är lite jobbigt att titta på. Det handlar ju egentligen om att hon ska få igång sina liberala medlemmar. Att de ska känna enhet, att de ska känna pepp, att de ska känna fan vad bra det här kommer att gå. Och vi kommer att kämpa in i det sista. Och det är ju egentligen det enda man kan göra om man ligger så illa till som de gör. Att få igång den känslan, och det här drar ju ner det.
För 39 pers på Gotland, då är det inte jättemånga kanske som kan knacka dörr. Men vi skulle vara positiva
här avsnittet. 400 som bor på Gotland. Eller
ja, men precis. Och jag kom på nu plötsligt att vi skulle vara positiva. Så att jag ska försöka tänka att 39 pers på Gotland, det kanske är precis vad Liberalerna behöver. De här 39 persen kanske är superengagerade och... Alltså det kanske är de som kommer att vända allt för Liberalerna på Gotland, Viktor.
Ja, varför inte? Men samtidigt, det kanske inte bara handlar om hur många medlemmar man har på Gotland. Man kan ju försöka lyfta sina styrkor, till exempel Landskrona. Där Liberalerna är ju enormt stora och är leder kommunen och är liksom någon form av... framgångskoncept. Tidaholm har de ju, där de också har kommunstyrelsens ordförande rollen. Det finns ju liksom några sådana här ljusglimtar de kan lyfta fram. Det är sånt de får försöka... De kommer ju ha sitt... är det landsmöte? Vad heter det? Alla partiers grejer heter olika saker, men jag tror att det heter landsmöte.
Sverigedagar, landsmöten, ja, stämmor.
Ja. Och det kommer bli en ganska intressant temperaturmätare, för att på sådana här stämmor så kan man ofta liksom lite grann känna, ja, men ungefär om du går på en fotbollsarena och är du ett bottenlag, då känns det på det läktaren. Är du liksom med Mjällby och slår allsvensk rekord, då känner man också det. Alltså man kan, du behöver inte kunna någonting om fotboll eller vad som helst, du kan bara gå in på en arena och känna av här går det bra. Och inte bara idag utan över tid. Så kommer det nog kunna vara på de här landsdagarna också. Jag tror att man kommer märka av om det här är ett parti som tror på sig själva eller om det är uppgivet. Då kommer vi kunna rapportera det efteråt.
Partiets taktik är ju nästan alltid att man tittar på de områdena där man har tappat mest. För där ser man, för att vara lite konstruktiv här, där ser man ju störst potential att vinna tillbaka den typen av väljare. Så där har ju Liberalerna ett försprång på det sättet.
För de har tappat så jävla mycket.
De har tappat så mycket. Jag skulle säga att de kommer ju behöva ta en riktig vända i Stockholm stad. Där de har ju varit klassiskt starka och där det väl ser lite skakigt ut. Det gäller ju både Moderaterna och Liberalerna. Och då handlar det ju om så här, har man en gång röstat på ett parti, då är liksom inte vägen tillbaka dit så himla lång egentligen. Och det är där man måste satsa. Jag har ju själv varit ute i flera valrörelser. Det här är då en trend som har pågått under ganska lång tid. Så jag har varit ute under flera valrörelser och knackat dörr i Bromma, som har varit ett av Liberalernas starkaste fästen. Jag tror att jag har varit i varje valrörelse med den här, deras tanke om att vi skulle kunna vinna tillbaka de här väljarna. Frågan är om de är förlorade för alltid eller om det faktiskt ska.
De kanske kan använda Michelle Obamas klassiska citat: "When they go low, we go high." Och sen får de bara se hur det går. Det här med medlemstalen för de andra två partierna som vi pratar om idag, Viktor. Har vi några siffror där?
Ja, det har vi. Vi kan väl säga att de också backar, men det är inte det här katastrofläget. Det är inte det saftblandat. Kristdemokraterna hade 25 000 medlemmar 2022. Nu har man backat till 22 000, säger man. Egentligen något lägre då, enligt de senaste siffrorna förra året. Centerpartiet backar också från 22 000-23 000 för ett par år sedan. Ner till strax under 20 000 nu enligt årsredovisning. Så att inte lika helvetiska siffror.
Okej, om vi ska vara fortsatt lite positiva här då, My. Vem har bäst formkurva just nu? Om man tänker liksom på totalen. Vem har en sån här grön pil?
Av dessa tre?
Ja. Ja. Nej, vi ska vara positiva och välja glädjen och vara optimister.
Och du ser ju på mig här hur jag samlar kraft för glädje.
Ja.
Jag tror att Centern har potential att gå uppåt. Dels för att det har gått så himla dåligt. Och att jag tror ändå att Anna-Karin Hatt är mycket, mycket starkare som partiledare än Muharrem Demirok var. Sen så tror jag också att Ebba Busch har formkurva uppåt, eftersom hon alltid har det när det blir, liksom, har gått dåligt och att man är på väg in i en valrörelse, eftersom hon är väldigt bra på att driva kampanj. Simona Mohamsson är väl ett oprövat kort, så att vi får väl se om hon lyckas lyfta det här, men jag tror ju att till skillnad från de andra två partierna att det är mycket mindre handlar om bara henne egentligen. Hon är också ny och helt okänd. Och förutsättningen då när man har ett parti som är lite på dekis är ju det är svårt.
Men det hon har, det är engagemang. Det ska vi
det
verkligen
hon,
ge
absolut.
Henne.
Mm.
Jag håller med. Centerpartiet får hon kunna vara uppåt. Liberalerna pil neråt. Men KD säger jag pil rakt.
Ja.
Om man ska se till hur stryktips, hur pilarna brukar se
ut. Det är där vi är idag.
Ja. Bara för att jag ser inte att KD har den stora potentialen att lyfta enormt i en valrörelse.
Men de kommer i alla fall in i riksdagen. Det är vi
ja, det har vi konstaterat för länge sedan. Det kommer inte vara några problem. Men jag tror inte att man kommer göra någon superval. För det finns få saker som talar för att de kommer göra det. Det finns liksom inget extremt nytt, extremt fräscht eller inget att liksom stå i relief mot liksom jämfört med de andra partierna och de har samma partiledare som förut och hon är bra och hon är karismatisk, men vad ska hon göra annorlunda för att helt plötsligt bli något annat än ett 5-6%?
Ja. Hon ska ju in med Nika Örbrink och Jesus.
Ja, men vi har inte sett det här.
Nej, men det kommer kanske.
När de väl presenterar Jesus och Nika på podiet där, då kanske vi kan säga, men om det måste ske någonting i KD.
Det måste ske snart.
För att du ska kunna, i alla fall som jag ser.
För vilket av de här partierna svider det mest att vara så små som de är nu? My.
Egentligen är det bara Centerpartiet som inte har vanan inne. De andra vet ju hur man ska hantera, de vet hur det känns, de vet hur man ska hantera sitt parti, de vet hur man ska hantera den här känslan av, det går inte bra nu va? Men det kommer att lösa sig.
Men i en runda till är de så positiva. Allt kommer att bli så bra, tänker de också. Eller hur?
Mm.
På söndag så möts ju partiledarna i SVTs Agenda. Alltid något att se fram emot. Jag funderar på om vi borde göra en sån där bingo där man får liksom kryssa av förväntade händelser eller citat. Och sen så till slut så har man allt och så ropar man bingo och det är jättekul. Har vi några vi kan skriva...
Det är
så kul har jag hemma. Har vi några vi kan skriva upp det?
Ja, vi har visat att vi kan ta ansvar.
Ja.
SD-regeringen.
Ja.
Tidelaget.
På min sida i politiken.
Ja.
Ja, sänkta arbetsgivaravgifter för unga.
Bingo! Där hade vi fem. Jag har en bubblar också. Att Magdalena Andersson kommer säga vi socialdemokrater åtminstone en gång eller kanske tre under kvällen. Har ni ännu fler?
Kärnkraften kommer vara avgörande för att lösa elektrifieringen.
Invandring.
Ni har ju lagt ner kärnkraft. Ja, med ditt regeringsunderlag skulle invandringen öka. Det är ju Ulf Kristerssons nya go-to när det gäller debatten mot Magdalena Andersson.
Ni har ju inte ens ett lag, skulle man kunna tänka sig att någon säger det.
100%.
Ja. Vi får se hur många poäng vi fick nästa vecka. Gör det här själva om ni har lust. Jätteroligt ska ni ha. På måndag kommer ett nytt avsnitt av vår frågepodd En undran till dessutom. Så vi hörs då. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.